Nu ja i Lovisa vid Saltbo-torget i Maurits Möllers möbeltapetseringsbord Grind i butiken. Innan vi pratar om möbeltapetsering så ska vi återknyta till musik som var Maurits Möllers förra liv. När började du med musik på allvar?
I slutet av 70-talet.
Var och när?
I Karleby, eller gamla Karleby då. Men sen när vi vann den här Rock FM på 80, 85 så då började det riktigt sådär.
Vi, vem var det?
Vi var Claudia från Kokkola. Liksom att sådär bandet som spelade ganska sådär britpop-aktigt musik. Att...
Vad betydde det här för er att ni vann Rock FM?
Det var då ganska sådär stor sådär grej. I alla regioner var sådär tävlingarna och där var något 10-15 band som de kanske två eller bara en valdes till den här semifinalen och sen till finalen. Så. Och det var i Helsingfors mest central.
Vad hände sen när ni hade vunnit Rock FM, Claudia?
Alla de här skivbolagen vill ha oss. Men det var ganska annorlunda musik då när det var förra året. Det var Per Gynt som vann det. Det var sådär riktigt hårt. Eller sådär riffrock.
Det blev många keikor då för er?
Ja, visst var det några år riktigt sådant. Bästa året var något. Jag var borta från hemma något 280 dagar. Det var min dåvarande flickvän som räknade om.
Din nuvarande fru?
Ja, stämmer.
Hur kändes det där turnerlivet då?
Visst orkar man när man är lite yngre. Det var riktigt sådär. Därför vi tränade och gjorde någonting att få ekor och sånt.
Men du fortsätter med musicerande efter Claudia också. Berätta om The Mies.
The Mies var en sådär riktigt stark tremanna rockband som sjöng på engelska då. Och det var riktigt sådär att vi var ju några gånger på provinsirock och liksom Claudia var och även på den här stora scenen där. Men ja, det gick sådär. Jag började spela bas i The Mies. Därför att de var bara gitarr och trummor. Vi gjorde nu en skiva. Det finns även nu att vi har inte sådär slutit helt.
Mm. Har instrumentet som hänger här på väggen någonting att göra med dig?
Det är en sådan reservgitarr, bara en sådan Mexikon Stratocaster. Men jag brukar ju någon gång sluta jobba här och ta gitarren med och lite meditera.
Men en grupp som vi inte kan glömma och som många minns är Puoliku.
Ja, det var en sådan, eller de håller på hela tiden ännu att... Men de hade ju ganska stora hit på 90-talet och sånt. Så. Jag var där, jag gick dit därför att min kompis var där och tog några kekor där. Och han fick någonting att han kunde inte göra de där kekorna. Så han ringde mig att kan du ta hand om det? Alltså. Okej, en månad. Hit och dit, hit eller dit, så ingen fara, så jag spelar 6 år i det där bandet. Det gick lite längre.
Det började sa du musicerande i Karleby, eller gamla Karleby då, och sen har du flyttat omkring lite i Finland innan du hamnade i Lovisa.
Det var min frus syster som flyttade hit, hon är lärare och hon hade varit här något, kanske 10 år. vi kom hit och besöka henne och hennes familj. Så. Och sista gången när vi flyttade från Tammerfors, så min fru sa att vi borde ju flytta till Lovisa. Sen tog vi en sån där små hus dit på Strandvägen och sen en sån där små ettan i Brändö, Helsingfors. Så.
Varför tyckte din fru att ni borde flytta till Lovisa?
No, det var bara sådana kiva små ställe här. Och,
atmosfär?
Ja, atmosfären, ja.
Men nu har ni ett renoveringsobjekt där ni bor i, eller hur?
Ja, det liksom, vi har ju hållit på med det där, något 10-12 år gammal sådana stenhus från svensk tiden, att gammal kronsbageri som i museiverkets papper. Så det är ganska sådana en projekt mellan andra.
Men din butik och din verkstad, tapetseringsverkstad, finns alltså här vid Saltbotorget i Lovisa. Det heter Krinti. Vad betyder Krinti i butiken?
No, Krinti är egentligen österbottniska dialekt från Kjelvo, Kälviä. Alltså min fru är från Kjelvo, 15 kilometer från Kaleby. Inte det så där långt borta, men helt annorlunda. No, mycket sådana, den där dialektens ord kommer från svenska. Så, krinti, kroopi, krumni, kranni. Det är bara att flytta den här G till K och sen sätta I dit.
Så krinti betyder då grind?
Grind, ja.
Just det. Nu är vi här i ditt arbetsrum. Och här finns en Singer symaskin, men det är inte någon vanlig Singer.
Nej, det är liksom en sån här 50-tals industrimaskin som man kan ju sy lite tjockare materialer och sånt. Men det funkar så fint som ingen. Det är riktigt värde av guld.
Hur valde du att bli möbeltapetserad efter att ha varit många år yrkesmusiker?
Det var så att jag har alltid gjort med händer så. Och sen man ser bara vad som händer. och jag gick in också till den här, eller var där i Ikalinen som hade den här gitarr makare linjen där så. Men då var en av mina kompis var just och slutade den. Och sen en av min kompis gick in, så jag tänkte att inte det något sådär att alla skulle vara dit, så jag tänkte att kanske jag börjar med det här möbeltapetseringen.
Hur har du lärt dig det här yrket?
Ja, jag var i Östermark, Österbotten, liksom Teuva kanske mest känner den stället. Jag var där något 2 år och sen min...
Som lärling då, eller?
Ja, och min... Nej, där finns en sån där vuxenutbildning linje där. Och min morbror hade sin verkstad i Helsingfors något 30-40 år på Petersgatan, så det var en sådär. Men största impakten var att vi hade så mycket gamla möbler hemma med min fru. Vi har alltid gillat gamla möbler och gamla saker och ting. Och jag tänkte att kanske jag får dem lagat. Så. Men nej, måste hålla med de här kundernas jobb först.
Vad gör en möbeltapetserare? Jag vet att man kan tapetsera väggar med tapeter, men vad gör en möbeltapetserare?
Ja, det är liksom, man har ju frågat tapetsering. Det är inte sånt att man lagar tapet på väggar, men det är ju kanske folk använder mer av den här möbeltapetsering här, men det finns ju min morbror var i Stockholm i någon skede. Där är det bara tapetsering Stockholms tapetsering. Men det är mest att om en sådan möbel är i riktigt dålig skick, så man måste göra allt från den här botten och alla fjädrar och den här grunden och allt sånt. Men...
Så du är lite snickare också?
Ja, man måste ju kunna laga det här trä.
Men det är ju ganska logiskt egentligen. När man tapetserar en vägg så täcker man in väggen med tapeter, och när man tapetserar en stol eller en soffa som är i dåligt skick så tapetserar man den med nytt tyg. Och du har här ett tyg här på bordet, berätta om det.
Det här är från en gammal, kanske från 20-talets, en sån här små stol. Så man måste ju börja kika om man hittar sådär liknande tyg. Jag tror att det kan ju vara ganska svårt. Det här är riktigt sådär fin och ganska sådär annorlunda än nu för tidens tyg.
Det är sån här, inte våffeltyg, men i alla fall så är det sådär upphöjt mönster.
Ja, det är sådana grön färgat. Det här, man ser ju att det har varit lite mörkare.
Ganska mycket mörkare.
Ganska mycket mörkare. Nu är det nästan sådär mint.
Sol och ljus har satt sina spår. Har du någon aning om var tror du att det här tyget har gjorts i tiderna?
Ja, det kan ju hända att det är från England.
Mm. Vad ska du hitta liknande tyg då?
Måste bara kolla där i nätet och kika att hur den skulle vara. Men det är ju lite svårt när det finns inte sådär. Man kan inte känna den där bilden där.
Nej, men det, man kan väl på något sätt leta på basen av bilder och foton, så kan man ju leta på internet också. Ja. Att finns det liknande bilder?
Ja, man kan ju göra det. Sen finns det ganska mycket tyg. Tuckorna här i Finland också, att man kan gå och kolla.
Ja, här bakom dig finns en hel mängd sådana olika tygprover. Varifrån har du fått dem?
De är den största möbeltapetseringstuckorna här i Finland liksom, som säljer det här tygen till.
Jo, här är allt sådana här liksom sammetsmjuka, och sen är här sådana här som är upphöjda och säkert dyrare och billigare material.
Ja, de är från något 40 euro till 150 per meter. Och jag tror att du kan ju beställa liksom hur dyra tyg som helst. Här finns till exempel något det här mohair ull som kostar nästan något 300 euro per meter.
Mm. Sen är det viktigt när man satsar så här mycket på att renovera en möbel att den sen håller också, att tyget håller.
Ja, men nu för tiden de här tygerna är så bra att de håller. De har den här Martindale figuren som säger att 65 000 Martindale, liksom det vill säga att så många gånger kan du sitta ner och komma upp, att det börjar slita.
Ja, men jag tror inte att någon har suttit 65 000 gånger på den där tyget, utan det är väl någon maskin?
Ja, det måste vara en maskin. Ja.
Men vad annat än nytt tyg, vad har du för jobb med den här möbeln som det ska vara nytt tyg till?
Här ser du den här gammal. Jag har gjort hela denna
sats. Det är något som ser ut som jute.
Ja, och man måste sätta det här sadeljord botten hit och sen det där jute-tyg på. Och sen jag har ju varit en sån här att här finns det där någorlunda sån här fluffigt material här. Ja. Och sen man har sytt hela denna tyget på den, att den håller på den.
Benen då? Här är inga ben och inget armstöd.
De finns där lagret. Allt ryms inte hit.
Det här tycker jag i alla fall, det ser inte riktigt antikt ut. Från vilket år tror du att det här är?
Det är ändå någonstans från 40-talet.
1940-talet?
Ja.
Det måste ju ha varit en kär möbel i alla fall eftersom ägaren vill renovera den.
Ja, ja, det är just så att det kan ju vara såna stolar som man kan se någonstans i loppisar. Men om de har varit där på några 100 år med någon familj som de vill laga den i skick. Så. Och det är bra. Att, och om det funkar annars så det finns ingen point att kasta den. Så.
Nej. Här är en bild av den där. Men den ser nog ganska modern ut, lite så där Aalto-stil.
Ja, ja, ja det, men det är inte något sånt. Men det kan ju vara kanske någon prototyp eller från det här berömda.
Vanligen tänker man på någon sån här värdefulla rokoko-soffor och liknande när man talar om möbeltapetsering. Men händer det att du får modernare, om nu inte IKEA-möbler, så modernare möbler som folk vill renovera?
Nej, jag har ju fått ganska mycket sådana här rokoko-stolar och möbelmanger och sånt. Och allt sådana lite yngre grejer och chip en del. Systemer och sånt. Och även den här soffadelar som finns här, så de är från en sån där gammal soffa som har små skåp på båda sidor. Och så att man kan ta dem, den här sitsen och den här ryggstöden bort dit. Och här har jag gjort sånt att det där var helt så där hängande, det där bottnen i det här sitsen, att man måste ta allt. Det var liksom här hängde nästan 20 centimeter lägre och alla de här bindningar på de här fjädrarna var helt så där söndriga, så man måste ta det helt upp, så där skära upp det och börja binda dem.
Händer det att någon kommer med någon askosoffa från 60-talet och vill ha den renoverad?
Ja, det händer ju. Och det är ingen fel med det. Det är just det där tiden som de är ju ändå bra gjort.
Ja, och den börjar ha ålder. Om den var gjord på 1960-talet så börjar den så småningom bli antik.
Ja, det är så. Det är för kommande antik. Ja.
Kan du säga hur många timmars arbete det är i medeltal på en sån här stol som du har nu här på golvet?
Man borde ju få det gjort i en dag. Men det beror ju mycket om. Det där är ju ganska simpelt, men om man måste göra det här hela den här sitspaketet med något sådär träull och sen börja laga det, så det tar ju några dagar.
Vad kostar en dags arbete att låta renovera en stol sådär i medeltal? Talar vi om 100 euro, 500 000?
No. Jag tror att ingen gör med en hund idag. Visst är det ju 200-300.
Mm.
Beroende på det här jobbet just.
Och materialet som man skaffar?
Ja, just som det. Och allt det där tyget kommer vanligen, jag räknar vanligt. Visst så att det där arbete och sen det där tyget kommer på. Att, visst är det ju ganska lätt att säga om det här. Om någon sådär ganska vanlig stol kommer och man har gjort den några hundra sådana, så man kan ju säga att ja, det kommer att kosta där mellan 350 och 700, beroende lite på hur djupt man måste gå med det där fixande.
Maurits Möller, du har här såna skåp, ljusgrön skåp som ser intressant. Vad finns där i det?
Där finns alla mina
koristen,
nupit. Verhållunaulat, allt sånt som man behöver i det.
Jag tycker verktygsskåp.
Verktygsskåp, ja, det här är egentligen min morbrors gamla skåp från Petersgatan när han dog, så jag fick ganska mycket
Varifrån får man till sån här om det tar slut?
Från Espoo. Till exempel.
Okej. Okay. Ska vi gå här in i butiken från verkstaden? Här finns allt möjligt. Här är ett Lovisa-motiv. Det är en skärbräde, eller vad är det med Lovisa-motiv?
Ja, det är den lokala kvinnan Ruth Landessa som har denna Nama Designs. Här finns även Helsingfors skärbräde som han fick till Artex-butiken.
Ja,
för att sälja.
Och här är garn, det är säkert naturfärgat.
Ja, de är växtfärgade garn från Saimaa.
Och sen är här andra Lovisa-produkter.
Ja, här finns ju Anna Huhtas muotokuja, liksom hon designar den här printen till Finlayson i någon sked. Hon har gjort det. Och
varma filtossor och dockor och väskor och vad är det?
Ja.
Jag kan tänka mig att här är liv och rörelse på sommaren när turisterna kommer och Lovisa vaknar upp.
Ja, det att liksom just denna juli månad där.
Och augusti när det är tema veckor och sånt här. Ja. Hur är det på vintern då?
No, just nu är det den lugnaste tiden att man kan ju hålla på med de här möbeltapetsering där i bakrummet. Så att. Men visst kommer det ju några människor in och kika att vad händer här? Ingenting händer. det är ju en sån där livsstil att därför den heter livsstilsbutik, liksom lifestyle shop, det här kring till att när det är lugnare som man jobbar där och när dörren öppnas så man går dit och hälsar turister eller lokala och kanske bjuda någon kopp kaffe och sånt. Det är liksom ganska sådär lugnt liv och långsamt.
Sånt som du vill ha det?
Ja, men vi har ju en sådär, vi har haft hela tiden när vi har bott här i Lovisa så vi har haft en sådär små citykampen där i Helsingfors så man får ju bästa sidor från båda städer. Så.
Om du vill ha lite liv och rörelse och musik så är det bara att ta gitarren.
Ja, det är just så. Att, och jag håller på med att spela mer som en hobby nu för tiden. Att jag har ju några, kanske 3-4 olika band här i Lovisa och Borgo som jag spelar i. Och även det där Tömmies från Gamla Karlby, det finns ännu. Att vi har gjort ju ny musik och tänkte även få det i någon sked att få en skiva ut av den.